Värvet görs i samarbete med Acast.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard-kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Så borde nog alla människor känna som har det bättre än andra. Bara så här, tanken att man är född, uppvuxen i Sverige och allting. Det är så, det privilegiet slutar aldrig på något sätt. Så det är klart, det vore oförskämt att inte vara lite skamfull.
I början av sin konstnärliga bana verkade Picasso inte sällan i 2-årscykler. Rosa perioden, den Gauguin-besläktade afrikanska och den syntetiska kubismen var ungefär 2 år långa styck. Det tog 2 år att bygga Eiffeltornet. Men det går också att göra ett gigantiskt kliv i en karriär på 2 år. Det är nämligen 2 år sedan Bill Skarsgård var gäst i Värvet förra gången. Hans graf lutade redan då uppåt framåt väldigt brant. Men det var i samband med förra det-filmen som vi såg, så efter den tog karriären ännu ett skutt uppåt. Han har sedan dess synts i filmerna Battle Creek, Deadpool 2, Assassination Nation, ett antal kortfilmer och storserien Castle Rock. Även den baserad på Stephen Kings universum, precis som filmerna om det, eller It som vi säger på engelska. På Bills IMDb-sida finns inte mindre än 5 långfilmer som kommer nästa år. Kort sagt, han är hetare än pappas strykjärn, och som om det inte vore nog är han ju dessutom rykande aktuell då med Det kapitel 2. I vars PR-maskineri jag, Kristoffer Triumf, fick 45 minuter och resultatet är Värvet avsnitt 381 som produceras av Klara Åström och Månsson och ges ut av Acast. Här är Bill Skarsgård!
Bra, hur är du själv?
Det är fint. Det är en fin tradition att vi ses så här.
Ja.
När du släpper det.
Det-filmerna.
Ja. Mm. Hur länge tror du att vi ska hålla på och ses på det här sättet?
Nej, tanken är ju att det här är sista gången i rollen som Pennywise i alla fall.
Okej.
Så att det här var, målet var att vi alltid skulle göra del 1, del 2, som var boken uppdelad i två delar. Och det har vi gjort nu, så ja, det kanske är sista gången i den här bemärkelsen.
Ja. Men du, vilken är den vanligaste frågan du får kring lanseringen?
Hur lång tid tar det att sitta i sminket? Ja. Det frågade du kanske också sist.
Jag tror faktiskt inte det.
2,5 timmar. Ja, ja, nej, den är nog den vanligaste.
Och sen är det långa dagar med, när det väl är på liksom.
Ja, precis. Och det är det egentligen som det värsta, att få på sig sminket är inte det värsta, utan att det är att man ska ha det på sig 12 timmar i sträck, och det svettas och klias och sticker i huden och allt sånt där. Så ja.
Sa du förut att du mår bra?
Mm.
Jag tycker att du känns lite, alltså, lågenergisk.
Lågenergisk?
Ja, är du trött?
På så bra sätt, eller?
Nej, jag vet inte. Men är du trött?
Ja, jag är helt slut alltså. Jag har varit liksom med en liten pressturné för filmen. Så jag har filmat, precis gjort klart en film, flygit hem, och sen så för systerns, min lilla systers bröllop, och sen så flög jag tillbaka till Los Angeles och gjort press, och sen London, och sen så kom jag hit igår kväll och gjorde press hela dagen igår, och här är jag. Så om jag är lågenergisk så är det därför. För ursäkta mig.
Ja, nej, det är ingen fara. Nej, men jag bara kände det på dig.
Mm.
Hur ser dina dagar ut när du inte jobbar? Så här hösten 2019.
Ja, jag har flängt mycket nu det här senaste året, och precis fått barn, och så det har varit en himla resa, och jag hoppas bara nu för att kunna vara hemma lite grann i Stockholm med familjen liksom, och njuta av det.
Och sist vi sågs, det var ju nästan exakt 2 år sedan, då hade du inget hem.
Nej, det stämmer ju. Ja. Så det har hänt mycket på 2 år.
Ja, vad har hänt?
Ja, de här filmerna har kommit ut nu, och jag har jobbat en del, och inte minst vi har skaffat en familj, så, och köpt lägenhet och allting. Så att jag har vuxit upp på 2 år kanske, blivit vuxen.
Ja, känns det så?
Ja, det gör det. Mm. Alltså, jag tror att få barn är det vuxnaste man kan göra.
Mm. Ni har ju en tendens, verkar det som, att få jävligt många ungar i er familj.
Ja.
Har du fått mer smak redan?
Ja, men det är kul.
Ja.
Det är häftigt. Ja. Vi får se hur många det blir, men det är en kick alltså.
Mm. Mm. Du, hur funkar det? Så här, det här kan ju inte vara för privat, men jag bara tänker så här, du verkar vara en ganska utpräglad nattmänniska. Hur funkar det med små barn?
Jag är inte så mycket nattmänniska
längre. Okay.
Jag är alltså inte att jag springer ut och så här, flänger på stan och festar och sånt där.
Nej, det var inte riktigt så jag menar.
Jag menar att jag är vaken på det.
Länge. Uppe länge. Går och lägger, alltså, går och lägger.
Ja, okej, du menar så. Jag tror du menar liksom som en präglad nattmänniska, som i nattlivet. Nej. Ja, men det har fan också ändrats. Alltså. Det är ju det jag menar, att man växer upp. Alltså, när man byter blöja klockan 6:30 på morgonen, då är man inte barn längre i alla fall. Det är någon, ja, man känner sig ganska vuxen. Så att vi går och lägger oss tidigare och går upp mycket, mycket tidigare.
Mm. Jag fick ju en halvbrorsa när jag var 11 eller 12 liksom. Mm. Och det känns som att du har väl också växt upp med barn så här, alltså, det kändes som att jag var så pseudoförälder lite, så att jag hade ett försprång liksom.
Mm.
Har du haft den inställningen också?
Ja, så är det. Jag har dels 2 helsyskon som är närmare mig i ålder, och sen så har jag 2 sladdisar halvsyskon som är typ
8 och 10.
Ja, de är exakt med, så jag är väl 19 år äldre och 23 eller vad det nu kan vara. Så jag var ju verkligen vuxen när de kom. Så de jag har alltid vuxit upp med stor familj och också barn. Mm. Så ja, det är en av fördelarna med stor familj, är man indoktrinerad i föräldraskapet på något sätt. Mm.
Ja, i en intervju med Tvärtkast här kände jag nu. Men...
Ska jag sno en prilla?
Ja, om du får. Det är klart.
Kanske väl mer energisk.
I en intervju som din bror gjorde med dig i Interview, den är väl ett par år gammal, men då säger du att du är generad över att du som skådis tjänar så mycket mer pengar än era familjemedlemmar som är läkare. Är det där en kamp i dig på något sätt?
Ja, det ska det vara.
Det ska det vara?
Ja, jag har världens bästa jobb tycker jag. Mm. Tycker jag själv. Så det finns folk som kanske tycker att det är det värsta jobbet man kan ha, att stå i rampljus på det här sättet och prestera. Men jag, för mig så är det, jag lever ju liksom drömmen. Jag älskar det jag gör. Det är ett kreativt, stimulerande. Jag tycker det är kul och jag tjänar bra pengar på det. Och det är någonting som absolut de flesta människorna i världen inte kan säga. Så det ska man känna sig, man ska vara tacksam för det, men man ska också vara medveten om att det är ovanligt och det är skam och skam. Men ja, men lite så kan man ju känna. Att, alltså, så kan man väl, så borde nog alla människor känna som har det bättre än andra. Bara så här, tanken att man är född och uppvuxen i Sverige och allting, det är så, det privilegiet slutar aldrig på något sätt. Så det är klart, det vore oförskämt att inte vara lite skamfull. Förstår
du
vad jag menar?
Ja. Jag förstår verkligen vad du menar. Så att i en perfekt värld så skulle liksom Tom Cruise tjäna som 18 000 i månaden. För att han har för kul på jobbet. Medan då hon som städar hos honom borde...
Också tjäna 18 000, ja. Men då blir vi kommer ju nära till kommunismen där. Och det har ju aldrig lyckats så bra heller. Så jag har absolut inte svaret på vad den rätta lösningen är. Men man ska ju absolut vara... alltså i alla fall i min sits bara. Så det är ju oförskämt hur bra ställt man kan ha det. Och hur... mycket jävla tur man har. Alltså, det är svårt att man går tillräckligt långt bak för att veta vad det är som man själv liksom i ens egna förtjänst. Jag valde inte mina gener, jag valde inte mitt utseende, jag valde inte mina föräldrar, jag valde inte min uppfostran. Jag har inte valt någonting, verkar det som. Så man har ju fått det här livet, eller man får ju tilldelat det här livet på gott och ont. Och det är ju svåra grejer att leva med orättvisan som finns i världen. Framförallt när man själv inte har liksom valt någonting. Förstår jag menar det? Och som sagt, går man tillräckligt långt tillbaka så väljer man ju faktiskt ingenting. Jag har inte varit valt att vara född den här tiden eller på den här platsen och allt sånt där. Så, ja, det är stora saker som är värt att tänka på.
Men har du haft en sån nudelperiod? Alltså när du går och köper 3 paket nudlar för 10 spänn?
Jag har ju haft perioder där jag fått liksom låna pengar och lite sånt där. För att när jag började, jag har faktiskt bara livnärat mig på skådespeleriet på riktigt. Och men när jag började här så, ja, man fick pengar så gjorde något projekt och så... Det är inte så himla bra betalt när man precis har börjat filma så där. Så att man kunde försörja sig ganska bra då i kanske 6 månader. Sen så var man punk och hade inget jobb. Och då fick man liksom, jag hade liksom alltid förhoppningar att det kommer väl gå bra till slut lite så där, och fick låna lite pengar och så där och sen så har jag återigen haft turen och flytet nog att jag har lyckats kunna få ett jobb som har försörjt mig, och så har det lett till jobb och mer jobb och mer jobb och sådär. Så Ja, det har funkat ganska bra.
Och du är inte skyldig någon 200 spänn i nuläget?
Nej, inte idag. Mm. Nej, de skulderna betalades tillbaks.
Ja. Mm. Kanske banken lite, eller?
Ja, det är inte lätt att köpa lägenhet.
Nej. Mm. Men du, de här tankarna som du har ändå, liksom, hur långt till vänster står du politiskt, skulle du säga?
Jag vet inte vad jag står där inuti, men jag är uppvuxen så. Och jag tror ju att om du jämför kanske Sverige och USA, så våran välfärd och den typen av politisk kultur som vi kommer från är ju helt annorlunda än den här liksom totalkapitalismen där Tom Cruise är värd varenda dollar som han har tjänat och sådär, för att han är unik och fantastisk och han på något sätt då skulle vara mer fantastisk än tvåbarnsmamman som städar hos honom. Mm. Och det köper jag inte riktigt. Och att de här ekonomiska klyftorna och allting som det leder till med ett sånt typ av system tycker jag verkar oetiskt och omoraliskt. Och sen tycker jag, så ja, vi kommer, alltså, som återigen, hur tur både du och jag har som är födda med det här hudkomplexet och könet och i det här landet. Det är ju liksom svårt att hitta bättre platser att födas in i än Sverige under de tiderna som du och jag har fötts här.
Jag tar det som en komplimang också att du tror att vi är födda ungefär samtidigt.
Inte så stor skillnad har det väl inte varit.
Nej, i ett millennieperspektiv så är det ungefär samtidigt.
Skulle
för sig kunna vara din pappa.
Är det så? När är du född?
74.
74, 90, 16 år?
Ja, jag tror jag var könsmogen.
Ja, du var könsmogen. Det finns ju yngre pappor.
Ja, jag var. Herregud.
Men du är som, ja, ungefär som min storbror Alex. Han är 76. Jag vet inte vad man ska liksom förklara varför Sverige blev som det blev, men det finns ju någonting med den här välfärden och att faktiskt är en väldigt lyckad så där, demokratisk socialistisk bakgrund på något sätt, som känns som att så här, ja fan, det finns många idéer här som borde kanske implementeras mer i världen, känns det som. För jag tycker att jag vet inte, om man tittar på saker som så här, okej, vad är det som funkar? Alltså du har ju många länder att studera på hur det kan gå fel och hur det kanske kan gå rätt. Och Skandinavien har väl i alla fall varit ett ganska bra exempel på någonting som har lyckats funka. Sen så jag vet inte om det fungerar på ett land med 300 miljoner människor riktigt och sådär och allt, men moraliskt och etiskt kan man väl kanske ifrågasätta ganska mycket av den där liksom högerpopulismen och kapitalismen i alla fall, känns det som.
Du är alltså, om jag har förstått saken rätt, mer gall än tann enligt gall-tann-skalan som är den nya vänster-höger. Vi behöver inte fördjupa oss i det, men jag konstaterar det bara. Men du, jag tänkte, återigen då så är ju tiden knapp när vi ses, men jag tänkte att vi ändå skulle försöka prata lite grann om vändpunkter i livet. Vilka skulle du säga är dina stora liksom?
Ja, alltså den största är ju såklart att bli pappa såklart. Det finns väl ingen större vändpunkt i livet.
Och den senaste också.
Ja,
men faktiskt. Innan dess då?
Nej, men ja, det beror på hur man ser på det, men jag tycker det har varit skönt att bli äldre. Bara, alltså det har varit bra nyttigt för mig. Jag tror jag var liksom nog inte lika så där bra person kanske när jag var yngre. Eller så där, eller jag mognat nog, känns som att jag har bättre relationer med folk idag än jag hade när jag var yngre, av olika anledningar tror jag. Så det, och det kommer också lite utan kanske egen förtjänst, eller man mognar bara och ändrar sitt beteende på ett eller annat sätt och förstår att vissa saker är viktigare än andra, sånt där. Men det är kanske inte så konkret, så annars karriärsmässigt så har ju liksom den här IT-filmen har ju varit liksom en otrolig resa i sig liksom, och har väl gjort att jag har hamnat en annan plats ekonomiskt och karriärsmässigt som jag kan försöka använda på bästa sätt till att liksom förvalta i andra typer av saker och försöker liksom driva in genom egna projekt och producera och lite såna här grejer. Och det känns som att där är jag nu i någon slags alltså jag känner att det är momentum bakom det, att så här, fan, jag kanske kan börja ta tag i saker och göra lite grejer själv istället för att vänta på att telefonen ringer.
Just det.
Och det känns som att det känns som ett nytt spännande steg i karriären, att det är lätt som skådis att vara passiv, man känner sig passiv i och med att man väntar på att telefonen ska ringa och den ringer för oftast för en provfilmning. Och återigen, det är ingenting som man själv har egentligen förtjänat, att det ska finnas ett projekt som råkar vara lämpligt för en och det ska vara bra och man ska kunna imponera inför den rollen och alla de här sakerna som är liksom egentligen utanför en själv. Jag vet ju liksom inte, jag kan inte rå för vilka filmer som ska göras idag eller imorgon och sådär. Och jag känner att jag försöker vara mer aktiv i att vill jag kanske, det är en ganska, det är en kick liksom att hitta, fan, det här projektet tror jag på och kanske försöka driva igenom och sånt där. Så det känns spännande. Sen så jag vet inte om vi pratade om det här sist, men jag hade som, jag får frågan så där, man får ofta det man gör press, så vad ser du själv om 5 år och så där, och jag har liksom, det har blivit tydligare och tydligare för mig att jag vill man träffar ganska mycket fantastiska människor när man jobbar som jag gör, och man känner, man träffar vänner som är kreativa och som är häftiga, som inspirerar en och som kan hålla på med olika saker, men det är allt från regissörer till skådespelare till komiker till allt det här och som jag har börjat liksom samla på, som blir liksom ens familj på ett sätt utöver den stora familjen jag har. Men och jag känner att så här, framtiden, det viktigaste för min framtid är att det skulle vara så himla kul att kunna göra saker tillsammans med de här människorna, med de här regissörerna som man samlar på, som Andy Muschietti som jag har gjort de här 2 filmerna med, skräckfilmerna, är liksom en otroligt nära vän till mig då, och vi har alltid kul tillsammans och vi har haft kul att göra de här filmerna, så jag hoppas att vi kommer kunna göra fler grejer tillsammans och driva igenom andra projekt och så ser jag med många människor som jag har arbetat med, så att jag hoppas på liksom att som framtidsvision att kunna att ha en plats där alla de här galningarna till karaktärer som man har stött på och gillar, som man liksom lika gärna vill ha middag med på kvällen som man vill arbeta med på morgonen. Jag känner att det känns rätt liksom, att jobba åt det.
Men du, nu svävade du iväg lite, vilket var underbart, men vändpunkter i livet var jag på. På Hemlock Grove en sån?
Absolut, absolut. Och där var jag, alltså där hade jag liksom, jag hade en sådär lite sådär kometartad karaktär, karriärsprång i början här, och gick ut gymnasiet och gjorde i princip 3 huvudroller på rak, och förstod ju att det inte var hållbart i Sverige och att jag nog hade liksom använts lite flitigt i filmerna. Jag gjorde den tredje huvudrollen innan den första hade släppts och lite sådär. Så att då var det såhär, en vändpunkt i att jag hade precis tagit slut på min första relation och det var liksom sådär ganska tufft och sådär som det kan vara när man är 20-21, och vilket gjorde till att jag lånade pengar och drog till Los Angeles och bara, men om det är någon gång jag ska försöka få jobb internationellt så är det nog passande att jag kanske inte känner mig så behövd hemma. Och det var verkligen på belånade pengar som jag var där då.
Vem lånade du pengar av?
Av farsan. och jag var där med 2 av mina bästa polare. Och vi liksom bara hängde runt och var unga och försökte få mitt nästa jobb, och då fick jag ju den där Hemlock Grove-jobbet. Och där jag, apropå det här med ska träffa människor, gjort det som mina två mina närmaste vänner idag är från den serien. Författaren är en liksom partner till mig idag som vi ska producera grejer tillsammans, och motspelaren Landon är en av mina absolut bästa vänner, och båda är här idag faktiskt i Stockholm som går på premiären. Så serien blev som den blev av väldigt många olika anledningar, men det var en vändpunkt. Absolut.
Och Himlen var oskyldigt blå, så är det den som en vändpunkt också karriärsmässigt?
Ja, absolut. Det var min första sådär riktiga, alltså jag hade gjort Kenny Starfighter innan som var liksom en himla kul projekt och kul roll och sådär och skruvad, men är ju inte så allvarlig, utan Himlen oskyldigt blå var min första riktiga huvudroll i den bemärkelsen. Och det, ja, det har jag ju hur mycket, otroligt mycket att tacka Hannes Holm för, som gav mig den rollen och den som tron på att jag skulle kunna bära den. Och den rollen ledde också till att jag fick agenter i USA och sånt där, för den hade premiär på olika festivaler och sånt där. Så,
Det känns också som att den så här, om vi ska prata liksom om drivkrafter och sånt, så känns det som att när du har pratat om den tidigare, så var det första gången som du så här, den här jäveln ska jag ha, liksom. Eller?
Ja, så var det verkligen.
Nu la jag lite orden i munnen på det.
Nej, men precis så var det. Alltså, det är ovanligt att när man läser ett manus så känner det här kan jag verkligen göra. Eller men, det här ska jag verkligen bara göra. Och det manuset var ett av de bästa manusen jag hade läst då. Och också, inte tack vare mig, men den följdes av Rimlen finns inga känslor, som var också ett helt magiskt manus. Så båda de projekterna var såna här grejer. Men ju som sagt, jag vet inte om jag har tagit den historien för dig, men Hannes Holm kom på premiären till Kenny Starfighter, och efter några öl så där på efterfesten så gick jag fram till honom. Men då jag hade han drog igenom mig liksom. Jag var 7-8 provfilmningar. Jag liksom blev aldrig klok på honom, att hur många gånger ska jag försöka liksom bevisa att jag är rätt för rollen. Och då tog jag honom åt sidan och sa så här, ligger det till liksom. Det är ingen som kan göra den här rollen så bra som jag kan. Och jag kände verkligen det och trodde verkligen det då liksom. Man var liksom ung och kaxig och allt det där, men det finns någonting som man inte kan rå för när man känner det, när man läser ett manus och man läser en roll och så här, jag begriper den här killen och jag vet hur jag ska göra med det, och det är inte alltid att det blir bäst då, men man känner att det ska bli bäst då, och man tror på sig själv, och skådespeleriet är ett väldigt skört yrke, och man går alltid runt och känner sig inte tillräcklig. Man går liksom från stund till stund från att känna att man är bäst i världen till att man är en jävla nolla nästan i samma sekund. Och man brottas med de här den här skörheten. Så när man känner att det här kan jag göra, den självförtroendet som man kan få då, som oftast är baserat på någonting som är manuset, men också någonting oförståeligt med en själv, att man känner att man kan begripa det och behärska rollen, då ska man bara köra liksom.
Att pendla mellan självförakt och hybris. Men har du den kampen fortfarande?
Ja. Det har man alltid. Och jag vet många vänner och sånt där skådespelare som är liksom lutar mer åt självföraktet, och jag tror inte på att den är så lönsam egentligen. Den känslan, alltså eller går den för långt i alla fall, så kan man bli helt förstörd av den. Men det är alltid där, och det behövs också vara där, för att det är ju som sagt, som du säger, så är det ju liksom motkraften till hybrisen. Men lite hybris behövs också, för att ja, jag vet inte riktigt hur man ska klara av det annars liksom. Alltså det är ju så, man ska ju på ett eller annat sätt bära en prestation eller bära en film, och en filmproduktion i sig bara, det är ju massa pengar, det är hundratals människor som jobbar på det, och den pressen av bara av operationer som det är att göra film, måste man tro på det man gör för att klara av det, tror jag. Mm. Men jag vet skådisar som hatar jobbet, och de kan liksom avsky filmandet också. Så det är liksom hela tiden bara en enda stor skräck och ångest. De kan vara fantastiska, men de lever i den typen av skräck och ångest och kan aldrig se någonting de har gjort själva och sånt där. Och det låter inte så kul, tycker jag.
Eller hur?
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente.
När du ser det kapitel 2 som jag antar att du har suttit med och gjort nu. Mm. Alltså, ser du, gör du något fel?
Ja, det gör man ju alltid. Och sen så, framförallt med så här, så det finns så otroligt mycket material som inte kommer, som inte är med i filmen till slut. Mm. Där man gör konstigare grejer och saker som är mer bizarra, som kanske ibland kan vara mer intressanta och sånt där, ur ett liksom karaktärsskifte. Men det som är min roll i de här filmerna är ju att vara monstret, liksom det läskiga monstret, och då måste man vara sparsam i hur det används, och att det ska vara effektivt, kort, effektivt och läskigt. Så det skalas av till den typen av grejer. Och då när man ser det så känns det som att man har liksom lagt ner så himla mycket tid och arbete på någonting. Och sen så är det bara liksom en bråkdel av det kvar på något sätt. För att det ska effektiviseras på det sättet. Det visste jag liksom när vi gick in i det här. Att det var det som... Det syftet med rollen är att den ska vara... dynamisk men kort, effektiv och läskig sådär. Mm. Så det har sitt syfte, och det visste jag alltid att det var det som var poängen med det, och det har varit kul. Det har bara varit kul. Jag har försökt ta det som det liksom, att det här är ingen prestation, det här är ingen liksom sådär som pris, om man vill finna pris över typ av prestation, utan det är en stor jävla popcornrulle, och jag spelar liksom hajen i Jaws liksom lite grann, och ta det för vad det är och uppskatta det helt enkelt. Så det är så den inställningen jag försöker haft till hela.
Men du, när det gäller det här liksom med... För nu när du sitter här så känns det som att du är så övertygad om att det är det här du ska hålla på med. Mm. Ja, men det har inte alltid varit så.
Nej, alltså, jag har heller aldrig haft ett tydligt alternativ till det. För som sagt, jag började försörja mig i tredje ring ungefär på gymnasiet som skådespelare. Så att jag liksom... Liksom försökte gå klart naturlinjen på så här latinsk gymnasium samtidigt som jag höll på att göra de här filmerna. Och där hände det väl liksom att okej, vänta, här är det någonting som jag begriper, någonting som jag känner att jag behärskar på något sätt i alla fall, och någonting som jag tycker är väldigt kul. Och kan jag försörja mig på det här, vore det för bra för att vara sant. Det har jag lyckats göra hittills, och så, återigen, det är liksom så lyckligt lottad som man är oförskämt, och det finns liksom ingenting annat som jag skulle byta emot. Sen som sagt så tycker jag, jag är liksom kreativ och driven på andra sätt också, så att jag tycker det är kul att skapa projekt utöver bara själva gestaltandet av karaktär, utan att vara med och producera och liksom ta de här mötena och försöka sälja olika projekt och sånt där. Det tycker jag är spännande också, så det är en annan del av yrket som egentligen inte skådespeleriet nödvändigtvis behöver vara. Och det tycker jag också är spännande, så jag hoppas att kunna utforska det mer.
Men du hade ju skrivprojekt när vi såg sist också. Är det liksom del av det här producent...
Ja, nej men precis. Och lite sådär... regi-aspirationer och sånt där. Mm. Tycker jag liksom är... någonting som jag inte har gjort och som någonting som vore spännande att göra och... Så det har jag fortfarande liksom, att det vore kul att testa den typen av historieberättande. När man är skådis så är man ju delaktig i den processen, men man är ju inte kaptenen som regissören är. Och det vore liksom, jag kan ha så mycket synpunkter på sätt, tycker jag, att jag måste väl på något sätt bevisa för mig själv i alla fall, ifall jag skulle kunna göra det eller inte, så kanske jag blir jag har mindre synpunkter på sätt ifall jag misslyckas. Men jag tycker det är kul. Eventuellt så hoppas jag kanske på att göra en liten kortfilm nu till hösten här i Sverige. Så vi får se.
Ja, vad roligt. Ja. Kan du titta förbi ateljén då så vi kan prata länge?
Ja, nej, men det kan, absolut. Absolut. Ja.
Men du, jag tänker på det här med... Alltså, som du gick på Södra Latin. Hur var gymnasietiden för dig?
Kul. Jag hade roligt på gymnasiet. Liksom, och Södra Latin naturlinje var väl liksom lite så här, jättesvåra intagningspoäng och sånt där. Så det var en hel klass med människor som var jättebra på matte och fysik och allting.
Men, och du var också det inte, eller?
Ja, men jag var också så jäkla ofokuserad på mycket av det. Så att jag skulle verkligen inte säga att jag var en av de bästa i klassen. Utan jag tror att till och med att jag fick till det där, liksom, sådär, man går ut gymnasiet så får man väl liksom olika pris eller titlar för klassen. Jag tror att jag blev klassens slacker. Mm. Och med det menar jag så att vara släker i Södra Latins naturlinje betyder inte att man är lat, utan det betyder bara att man är mest släker utav ganska flitiga studenter. Men den titeln tar jag, den var passande, tror jag. Men jag trivdes i gymnasiet, hade en bra klass, bra lärare och trivdes i skolan också, sådär. Men hade en massa annat skit som hände i livet utöver skolan då, så. Men...
Har du hållit på med sport?
Nej, det skulle jag inte säga. Jag har liksom haft lite sådär, jag är intresserad av kampsport mest som tittare, men jag har tränat lite i det och sådär, men väldigt, väldigt sådär hobbymässigt. Och sen så försöker jag bara hålla mig fysiskt aktiv i styrketräning och springning och lite sånt där. Men jag märkte ganska tidigt att jag inte hade någon naturlig begåvning för att sparka boll och sånt där. Och istället för att som kriga väldigt, väldigt hårt för att bli väldigt medioker, så valde jag att ignorera det helt och hållet. Mm.
Så du har inte varit med och spelat innebandy i Los Angeles med de andra?
Jo, det har jag gjort. Okay. Ja, men inte så bra, tror jag inte. Jag kommer ihåg, det var liksom, jag fick blodsmak i hela munnen och det är jäkligt jobbigt med innebandy. Alltså.
Tacklad av Max Martin.
Ja, precis. Men jag har varit med, jag tror en eller kanske två gånger, men det finns inga naturbegåvningar där heller kanske, just innebandy, men det är gubbar med hög entusiasm. Men innebandy är ju en jäkligt rolig sport. Det är en rolig sport också som man egentligen inte behöver kanske vara så bra på för att ändå ha kul. Alltså, man springer och försöker slå den där bollen. Det är en bra hobbysport liksom. Mm.
Vi pratade lite om det här med typecasting förra gången vi såg, och du sa typ att din instinkt var att gå emot den. Och då tänker jag så här, du har ju på de här två åren liksom byggt en karriär, alltså det går ju väldigt bra för dig. Men hur är det liksom rent taktiskt med dig och ditt management? Säger ni så här att det finns en riktning så att säga, att du ska åt ett visst håll, eller alltså jobbar ni med strategi på det sättet?
Ja, det görs det väl också. Men att, och tanken har väl varit att, så här, att det är viktigt att få roller som kanske man spelar mer sympatiska karaktärer än Pennywise. Och det har varit tacksam i att det här har ju varit liksom någon slags launch för mig. En plattform i alla fall och att göra det på. Men jag ser ju inte direkt ut som karaktären i verkligheten. Så jag har liksom kunnat gömma mig lite med att nyttja framgången utan att vara för förknippad eller associerad med rollen. Det har nog varit ganska bra, tror jag. Så det vi försöker göra är liksom, eller jag vill ju inte göra mer. Alltså, jag har inte ens fått en förfrågan om att göra sån här typ av liksom monsterskurkar utöver den här. Men det vi försöker göra är liksom, jag vill bara som att vara, spela så, göra så mycket olika roller som möjligt. Och berätta så många olika typer av historier som möjligt. Men fortfarande saker som då jag känner att jag kan berätta, eller roller som jag känner så där instinktivt att det här är någonting som jag kan gestalta.
Mm. Skulle du tacka ja till att vara James Bond?
Ja, varför inte? Om det låter hur kul som helst. Ja, James Bond är en sån där roll som jag eller inte som jag kanske vill att göra, men det var jag var inte, när jag var som 6-7 år gammal så var det James Bond. Så det var min superhjälte. Det var liksom, som många barn kanske har Stålmannen eller Spindelmannen, och idag är det väl alla de här Marvel-karaktärerna, men för mig var det James Bond. Vilket hade lite att göra med att de visade, det här var med, jag kanske var 6-7 år gammal, så hade de liksom, jag kommer inte ihåg vilken av de här kanalerna var, kanske 4 eller något sånt där, som släppte alla James Bond-filmer. Alltså varje fredag så var det en ny. Och så det var från liksom Sean Connery hela vägen upp till Pierce Brosnan då. Det var väl kanske ungefär samma tid som GoldenEye var liksom, nya James Bond. Vilket var ju 1964-spelet som jag liksom var, min pappa var väldigt emot att jag skulle få spela det, för att det var pistoler i mig. Lyckades liksom övertala honom att jag är mogen nog för att inse att det här är bara på låtsas. Det var liksom GoldenEye 1964 och James Bond maraton på 4:an som liksom gjorde att James Bond var på något sätt min superhjälte karaktär som man växte upp med. Så ja, varför inte?
Vad skulle du säga om Marvel hörde av sig då? Du ska spela, ja, inte fan vet jag kan dem inte.
Nej, men inte, jag vet, nu, de har väl använt alla de kända nu, så nu ska de väl börja om på att hitta liksom de mest obskyra superhjältarna.
Den unga Magneto.
Ja, precis. Är yngre än Fassbender då, eller?
Ja, det är det väl ändå.
Sa du?
Ja, det är det väl ändå. Han är väl som jag.
Ja. Ja, jag vet inte. Jag tycker ju på många sätt att det är rätt tröttsamt att det verkar som att de enda jäkla filmerna som dominerar på alla jäkla biografer är de här Marvel-filmerna. Och det känns ganska trist att vi har hamnat där. För ingenting illa om Marvel-filmerna i sig, men att det är liksom varenda superhjältefilm slår ju varenda rekord, känns det som. Och nu har jag hållit på med det i 10 år, så att det känns som att kan man hitta någonting annat som uppskattas så vore väl det bra. Men sen så har jag ingenting emot dem i sig. Jag har liksom inga egentligen så här fördomar mot några projekt egentligen, utan om projektet verkar roligt och om rollen verkar kul så jag är gärna med. Så där.
Cool. Du, jag tänker på det här faktum att du är ju liksom inte i gammeldags mening skolad skådespelare. Känner du, alltså finns det saker som du hade velat lära dig?
Nej, det är ju inte pappa heller.
Nej. Men Gustav gick scenskolan, eller hur?
Ja, han är den enda som har gått scenskolan. Nej, alltså jag har ju som, alltså, lite som min teori kring det hela är ju att den bästa skolan är ju faktiskt att utöva yrket. Och Jag har ju hållit på med det sedan jag var barn. Mm. Så jag har en otroligt mycket mer erfarenhet än någon som har gått ut scenskolan på att arbeta som skådespelare i alla fall. Mm. Och sen så finns det ju saker som man missar såklart med att inte gå liksom studera alla de olika teknikerna och sånt där som kan vara nödvändigt för vissa och för andra inte alls, tror jag. Men jag känner aldrig att det varit någonting som jag verkligen behövt, i och med att jag faktiskt har kunnat jobba som skådespelare. Och det har varit min skola, helt enkelt. Alltså, och inte minst Hemlock Grove som jag gjorde, där jag gjorde, jag vet inte hur många, 40 avsnitt, och det är liksom 3500 sidor manus, och det är ju inte Strindberg direkt, men det är någonting, och du får jobba med dialog och du får jobba med nya regissörer varje avsnitt, och du lär dig att hantera regissörer. Så det känns, för mig så var det en otroligt bra skola för industrin och för liksom yrket i filmskapandet, och kommer förhålla sig till olika regissörer. Okej, den här regissören är den styrka, då kanske jag behöver hjälpa den här regissören på det här, med det här, eller så där. Utan man lär sig liksom förhålla sig till regissörer när man jobbar med så många olika tv-regissörer, som har varit otroligt bra skola på många sätt. Så att ja, så jag ser det som min utbildning på något sätt. Mm. Så, yrket i sig.
Skulle du säga att du har några svagheter som skådespelare?
Ja, självklart. Det har ju alla.
Vad är dina svagheter?
Jag vet inte. Jag har liksom gjort roller som jag känner så här, nu i år också, haft ett roller som varit så här, fan, det här vet jag inte om jag kommer kunna klara av riktigt.
Det måste väl ändå vara en ganska härlig känsla?
Det är en härlig känsla när man känner att man börjar behärska det. Men det är... Det finns vissa... Jag kan tycka någonting som så här, typ Chris Pratt i liksom Guardians of the Galaxy. Liksom. Han är sån där som är så... charmig och så rolig, och det verkar komma så otroligt lätt för honom att vara liksom den där typen av stjärna lite grann. Alltså, man är liksom, man bara, fan, det är så rolig och karismatisk, och det ser ut som att det är lättare, liksom, som det enklaste i världen för honom att göra. Och jag har alltid nog känt att min styrka har varit i, om det har varit någonstans, så har det varit i kanske tyngre grejer och mer brustna karaktärer och mer dramatiska sammanhang och så här, ångesten och svärtan och allt det där. Att det har alltid känts så här, fan, det där kommer nog inte klara av att bara vara liksom den här snabbsnackande, komiska, charmiga leading manen. Men nu har jag gjort lite så här roller som faktiskt har varit ganska komiska, och jag tyckte i alla fall, jag visste inte om jag klarat av det helt och hållet, men jag tyckte det har varit väldigt kul att utforska, men det har alltid känts som att det har varit det svåraste för mig på något sätt. Så jag antar utmaningen och försöker väl motbevisa mig själv lite grann.
Mm. Är Villens rolig?
Ja, det är en komisk roll i alla fall. Mm. Så att, och det var en liten film som nu kommer ha premiär i USA i alla fall i september. Jag hoppas att den kommer ut i Sverige också, men det borde den väl göra, tycker jag. En väldigt, ganska bizarr film och skruvad lite sådär, liksom thriller-komedi på något sätt. Ja, men såhär, liksom, Raising, vad heter den... Coen Brothers filmen Raising Arizona, va?
Just det.
Mm. Ja, det är lite den typen av ton på den, och min liksom gestaltning är väl kanske inte helt Nicolas Cage, men det är lite så, det är väldigt mycket spel, väldigt komiskt och tramsigt sådär. Mm. Och jag såg det för filmen, jag tycker den är en liten film, det är en independent rulle, men jag tycker den är rätt charmig och rätt kul och sådär, så jag hoppas att folk får se den.
Vill du rekommendera något?
Någonting vad som helst, eller?
Vad som helst, Phil.
Nej, jag vet inte. Jag tycker man kan, om man gillar skräckfilmer och popcornsäventyr, så kan man väl gå och se It del 2, tycker jag. Det är en berg-dalbana, men det är avslutet på det här äventyret för mig i alla fall.
Härligt. Vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Det får du svara på själv. Har du intervjuat någon av familjen?
Nej.
Nej. Har du försökt?
Ja, jag skrev till Gustav eftersom jag fick lite extra tid här, så skrev jag till honom personligen nu på Facebook. Jag hoppas det når honom.
Det tycker jag också. Han är otroligt klok och fin människa, så att det blir nog en bra intervju.
Stort tack för att jag fick ta din tid.
Tusen tack.
Jajamän, och förra gången vi sågs, vilket blev ett bonusavsnitt av Värvet, pratade vi mycket om att känna sig fri i det engelska språket, vilket Bill då sa sig göra. Och om du vill ha prov på det föreslår jag att du lyssnar på min kollega Chris Hardwicks intervju med Bill. Podden heter Idiot men stavat på ett fiffigt sätt, så sök helt enkelt efter Bill Skarsgård i din Acast-app så finner du. Och filmen Det går på bio exakt just nu, och jag skulle säga att Bill är minst lika läskig som förra gången. Följ gärna Värvet i sociala medier, Facebook eller Instagram, snabla Värvet heter vi där, som kanske bekant. Vi hörs om en vecka, tack för idag, hej!